Kim Schultz, välkommen till Öppet sinne.
Tack så mycket, Paul.
Det här ska bli spännande. Nu ska jag få gräva i ditt liv. Du fick ju gräva i mitt liv här för några dagar sedan. Och nu är det ombytta roller.
Nu är det ombytta roller. Jag har aldrig suttit på den här sidan förut. Jag har ju själv en podd som heter Blir din bästa version. Det är intervjuat runt 70 personer. Men jag har aldrig blivit intervjuad i en podd. Så det här är ju någonting nytt för mig.
Ja. Ja, men det ska bli spännande. För du kontaktade ju mig via Instagram, och då var det en av dina polare som lyssnar på både min podd och MMA-podden som tyckte att du skulle intervjua mig. Det är klart att jag tackar ja. Jag tyckte det var superintressant. Det blev ett bra avsnitt också. Så jag tror att de som lyssnar på den här podden och är ännu mer nyfikna på vem är Paul, då ska ni definitivt hoppa in på Kim Schultz podd och lyssna, så ni får höra när han intervjuar mig. Men om vi börjar med lite, vem är du och vad gör du idag? Tänkte jag, så här yrkesmässigt då?
Just det. Det är en bra fråga just nu faktiskt, det skulle jag säga. Jag har precis ganska nyligen blivit varslad från mitt jobb. Det är ungefär 3 månader sedan som jag blev varslad. Och jag jobbade som säljare inom rekryteringsbranschen. Jag blev varslad därifrån. Och någonstans efter det så var jag så här, men vad ska jag göra nu? Jag har tidigare hållit på, ska jag söka mig vidare inom säljbranschen igen? Eller nej, jag tror inte jag ska göra det. Jag vill göra någonting som jag brinner för, någonting som jag verkligen vill göra. Jag har ju tidigare jobbat som mental coach eller livscoach. Alltid så här, vad ska jag välja för namn där? Så det har jag jobbat med tidigare. Och sen har jag haft min podd då tidigare också som heter Bli din bästa version. Det jag vill inspirera människor att bli en bättre version av sig själva. För blir vi det så kommer vi ta hand om oss själva bättre, våra relationer bättre, vårt samhälle bättre och vårt yrke. Så det är det jag vill inspirera människor att, ja, men att följa sina drömmar, sina passioner, skapa meningsfullhet. Och genom det så har jag intervjuat olika typer av inspirerande profiler som kan lära oss hur vi kan bli en bättre variation av oss själva, helt enkelt.
Vad började det här för dig någonstans? Att du kände att du ville inspirera, att du ville motivera, att du ville intervjua folk och ta reda på deras historia. För det kommer ju inte bara från ingenstans.
Nej.
Så var började din egen resa, om man säger så?
Nej, men min egen resa började med att jag lyssnade på en podd själv som gjorde ganska stor skillnad i mitt liv. Och där någonstans så började jag utveckla mig själv och fick inspiration. Och efter det så, jag hade varit på en resa ska man egentligen börja. Jag åkte till Australien, hälsade på mina barndomskompisar. Och de hade gjort en ganska stor förändring i sitt liv. Och jag var på en ganska dålig plats under den här tiden skulle jag säga. Så den här resan kom ganska bra. Jag hade sagt upp mig från mitt jobb och stack ner till Australien, Perth, där de bor. Och de hade gjort en ganska stor förändring. Speciellt en av mina kompisar som heter Stefan. Båda två hade gjort en ganska stor förändring skulle jag säga. Men speciellt Stefan han hade börjat med meditation, han hade börjat med yoga. Och jag var väldigt så här, skeptisk till de typen av grejerna först. Men vad är det här för typ av, vilket flum någonstans, väldigt skeptisk. Och sen fick han mig att börja testa det här. Och då märkte jag att det här är någonting som är ganska, ganska bra. Det här är någonting som man fokuserar och kollar på. Man kollar inåt. Det hände någonting med mig under den här resan. Och han vågade öppna upp sig till mig. Och berättade en sak som han hade gått igenom. Kanske inte nämna en grej just här nu i podden med tanke på han då. Men han öppnade upp sig och var sårbar för mig. Och då vågade jag öppna upp mig och var sårbar för honom. Och då berättade jag om vad jag hade gått igenom. Och det var att jag fick finnar när jag var 15-16 år. Där i mina tonår fick jag finnar och akne. Blev väldigt osäker på mig själv. Fick dålig självkänsla. Jag ställde mig själv frågan. Jag ser inte riktigt bra ut. Så jag ville inte ens gå utanför dörren vissa dagar. Så pass illa var det. Men jag berättade aldrig det här för någon. Jag höll det här inom mig för mig själv. Hela den här, ungefär tills jag var 18-20 höll jag det här inom för mig själv. Och det var ju såklart en jobbig grej för mig att liksom bära den smärtan någonstans för mig själv. Så det var såklart en jobbig tid. Jag tyckte jag blev för mycket skam för att berätta det. Alltså att jag hade finnar och det var en jobbig grej för mig. Och det ledde någonstans till att jag gick på Jag var ute på krogen ganska mycket, rymde från mina känslor, bedövade mig själv med alkohol. Senare började panikångest som jag fick också för att min kropp gav mig signaler att det är någonting som inte stämmer, någonting som är fel. Och där någonstans så vågade jag öppna upp mig för honom och berätta vad jag hade gått igenom. Och samtidigt så började jag hålla på med meditation, med yoga, började lyssna på den här podden. Och jag var där egentligen i 3 veckor i Australien. Under de här 3 veckorna så hände det ganska mycket. Kan jag säga, med mig själv, bara av att öppna upp mig och vara sårbar för en människa som verkligen såg mig nära, så släpptes en tyngd verkligen inom mig. Och där någonstans så började det bli bättre. Och där någonstans inspirerade mig till att bli bättre. Jag ville ta hand om mig själv. Jag blev mer intresserad av hälsa. Jag blev mer intresserad av personlig utveckling. Jag blev mer intresserad av att om spiritualitet. Jag blev mer intresserad av att äta bra. Egentligen helhets holistiska perspektivet om att ta hand om sig själv. Och där någonstans så började jag. När jag kom hem då, så var det roliga var att det var så här, alla var ju i princip likadana. Man har gjort en ganska stor förändring själv. Och så kommer man hem och alla människor är precis likadana. Man bara, jag har gjort nästa förändringar, du borde lyssna på det här. Eller så här, jag har lärt mig de här sakerna. Men de bara, jaha, okej, det hände ingen större grej. Då var jag så här, men vad ska jag göra? Det har inte hänt någonting, vad ska jag göra nu? Jag vill kunna hjälpa. Då kollade jag egentligen runt mig, ja, men så här, hur mår människor egentligen? Ofta så var frågan, de mår inte så bra. De gör inte någonting de tycker om. De är inte i relationer de tycker om. De tar inte hand om sig själva. De äter inte bra mat. De sover inte tillräckligt. Men alla de här typerna av grejer, generellt så mådde de inte bra. De flesta i min närhet. Och då bestämde jag mig. Jag vill vara en inspiration för andra. Jag vill kunna hjälpa andra människor. Jag har alltid varit intresserad av människor. Och alltid brytt mig om människor. Och då någonstans bestämde jag mig när jag kom hem. Det gick väl ungefär 3-4 månader. Och då bestämde jag mig för att det här var 2017 då. Mm. 2016 kom jag hem på slutet, och 2017 var det här. Och då bestämde jag mig för att jag startade igång en podd där jag vill träffa människor som verkligen har lyckats inom sina områden, som kan lära mig och de som lyssnar på podden hur de har blivit duktiga, hur de tagit sig förbi olika typer av hinder i sitt liv. Och samtidigt så utbildade jag mig som coach också. Så gick en coachutbildning på ungefär 6 månader. Och ja, jobbade som coach efter det då. Så det är väl egentligen, vilket långt utlägg det här var. Jag tror inte jag pratade så här länge på väldigt, väldigt lång tid känns som. Men det är egentligen storyn som varför jag mig inspirerade. Det var det som inspirerade mig till att bli... Till att bli så igång med de här typen av grejerna.
Bra, nu har du visat boken. Nu ska vi läsa den på riktigt. Nej, men det är snyggt, jag gillar det här. Och jag vill inflika här verkligen att en sak som jag reagerade ganska snabbt när du intervjuade mig, det är att du och jag har en väldigt lik intervjuteknik. Ett, både du och jag förstår vikten av att lyssna på gästen. Vi förstår vikten av att inte avbryta. Och det är något som jag själv tänker väldigt mycket på, att många gör fel i sitt poddande. Och när jag satt med dig så kände jag ganska snabbt att, vad fan, det är ju som att jag intervjuar mig själv. Jag sitter och är tyst, lyssnar, låter personen prata, sen kommer man med en fråga. Så jag har grejer här som jag har skrivit upp som jag tänkte att vi ska gå in lite på. Men jag vill, om vi backar bandet lite, vilket år sa du att, eller hur gammal var du när det här med finnarna och aknen uppstod för dig?
Ja, jag var ju 15-16, så det var ju runt 2012, skulle jag säga. Ja, det började väl lite tidigare, 2000, ja. Nej, det var tidigare än så. Det var 2010, 2011 någonstans.
Liksom, när det kom, hur var livet innan det? Och jag har ju förstått att det vändes upp och ner ganska radikalt. Men hur kände du dig själv i självkänsla och självförtroende innan det här?
Jag kände mig ganska bra självkänsla, bra självförtroende. Jag spelade fotboll och var väl ganska framstående inom fotbollen. Och ganska många trodde jag skulle bli kunde gå långt inom fotbollen. Och det var ju min dröm verkligen, att gå långt inom fotbollen. Det var min plan sen jag var yngre. Och sen, samtidigt så hade jag väl lätt att men tjejer var väl ganska intresserade av mig, om jag ska vara så ärlig. Alltså, tjejer kom fram och pratade med mig och frågade chans på mig när jag var yngre, och det var väl Jag hade en ganska bra självkänsla. Livet var väl ganska, hade varit ganska enkelt innan, skulle jag säga. Jag hade inte haft någon så här tuff utmaning innan det här, eller gått igenom någonting riktigt, ja, men någon tuff grej. Så det här var den första tuffa grejen egentligen som kom i mitt liv, skulle jag säga. Mm. Som var riktigt utmanande.
Och vad hände när det väl dök upp? Hur började din självbild förändras?
Nej, men den förändrades ganska kraftigt och väldigt snabbt när det väl dök upp. För det var ju, det var väl att jag tyckte inte att jag själv såg bra ut. Jag fick väl ganska mycket finnar och så här, och det fick mig att bli osäker. Tittade mig själv i spegeln och kände inte igen mig själv någonstans heller. Så självbilden var ju att, var ju inte bra. Jag tyckte inte jag såg tillräckligt bra ut. Så jag ville inte ens skjuta för dörren vissa dagar. Och då, ja, det var, jag kände mig riktigt dålig. Alltså det var på riktigt, jag mådde inte bra. Jag var ju deprimerad. Så det här var ju, ja, det var jobbigt.
Var det någon i din omgivning som reagerade på det? Eller höll du en fasad?
Jag höll en fasad för det. Mm. Jag, alltid när jag väl var med mina kompisar, eller var i skolan, eller var med mina föräldrar, det försökte jag alltid hålla upp en fasad. Att jag fick alltid vara glad, jag fick alltid skämta. Jag gömde mig bakom den typen av grejerna. Att jag använde humor någonstans. Och fick alltid skratta och alltid vara glad. Jag har alltid varit den här glada, spralliga killen. Så det var ganska enkelt för mig att ha den fasaden. Men när jag väl var ensam och fick vara med egna tankar, det var ju då det var jobbigt.
Vad hände?
Vad hände? Alltså ja, tankarna som kom var ju att jag ser inte riktigt bra ut. Jag vill egentligen inte vara ute. Jag äter mig, eller det blev någonstans inombords att jag åt upp mig själv. Att det blev bara jobbiga och negativa tankar. Och självbilden blev negativ. Jag ser inte riktigt bra ut. Jag vill inte göra de här typen av saker. Jag vill inte ens gå för dörren, som sagt, tillbaka igen någonstans. Mm. Så jag ville bara isolera mig egentligen. Och många gånger gjorde jag det. Och många gånger, så här, mina kompisar kunde ju säga, men ska vi gå ut och lära fotboll, eller ska vi göra det här, ska vi dra på bio? Och många gånger säger jag nej, för att jag inte mådde tillräckligt bra. För att jag kände att jag inte hade energin. Jag kunde inte hålla uppe mitt mod eller mitt sken. Så vissa gånger sa jag bara nej. Mm. För att jag inte kunde, eller jag kände inte för det. Det blev för jobbigt någonstans.
Under hur lång period hade du aknen i runda slängar?
Fem år ungefär, ska jag säga. Någonstans från 14-15 till ungefär 20.
Hur gick det bort? Blev det bara mindre och mindre, eller försvann det?
Nej, men det blev mindre och mindre. Jag testade en massa olika grejer, så här kurer och som man skulle ha, så här olika masker och saker. Så det successivt blev det mindre, men då var det runt någonstans 20 som att då försvann det på riktigt. Mm. Så ja.
Och hur gammal sa du att du var när du var i Australien? Jag försöker bara få en liten länk.
Ja, just det. Ihop den här hela storyn. Ja. Då var jag väl 2017, var det. Alltså det var 22 ungefär.
Ja.
22, 23.
Och du hade aldrig öppnat upp dig om det här med någon annan?
Nej.
Nej. Hur befriande var det när du väl kunde prata med din polare?
Så skönt. Alltså det var ju en otrolig sten som släppte från mig. När jag kunde berätta vad jag verkligen kände och vad jag hade gått igenom. Det var där allting förändrades faktiskt. Genom att jag hade ett samtal med en kompis så förändrades det verkligen. Det var det som var startskottet.
Har du pratat med det här med fler människor på efterhand som själva har öppnat upp sig till dig om eventuellt något annat? Mm. För ibland krävs det ju någon som visar att det går att prata. Precis som din vän nu gjorde med dig då. Du fick ju dig att öppna upp dig. Finns det folk som på sikt sen också öppnar upp sig för dig för att de har hört din story? Och... Mm.
Absolut. Jag har ju byggt egentligen bättre relationer. Och jag tror att man gör det genom att vara sårbar. Genom att vara ärlig vad man har gått igenom. Och man äger sin story någonstans, det man har gått igenom. Och det blir autentiskt, det blir ärligt och det märks. Och man bygger bättre relationer när man är ärlig, när man är autentisk och öppnar upp sig och är sårbar. För då skapar vi någon slags band mellan oss, oss människor. Så jag har absolut fått många bättre relationer och många mer stories genom att jag har öppnat upp mig. Jag har suttit här i min podd också och liksom öppet pratat om det. För jag tycker att det är en så pass viktig grej att kunna vara sårbar och kunna vara ärlig. Speciellt skulle jag säga bland oss män som sällan vill vara sårbara. och som vill, ja, men man ska vara stark, man ska vara bäst, man ska vara starkast. Och så jag tror att det är speciellt män som absolut behöver våga öppna upp sig och vara sårbara, vad de egentligen går igenom. Så det,
varför tror du att det är så svårt för män? För det är intressant att du tar upp det här. Jag hade en gäst i min podd väldigt nyligen som hade lyssnat på ett avsnitt, och hon tyckte det var väldigt bra när jag dels pratar själv i podden och sa att du borde ta upp psykisk ohälsa för män. Jag har lite gjort det, jag har ett avsnitt som heter Att våga prata, där jag kommer in på just det här. Kanske inte specifikt riktat mot män, utan generellt mot alla, att det gäller att våga prata. Men jag tycker ändå att det är ett viktigt ämne som vi belyser här nu. Vad tror du att det är som gör att vissa män har så otroligt svårt att våga öppna upp sig, att våga vara sårbara, att överhuvudtaget egentligen våga gråta när de känner sorg?
Jag tror att det är så vi har blivit uppfostrade lite grann som män. Men man ska spela någon typ av sport, man ska inte visa sina känslor. Jag tror att det kommer från uppväxten, och egentligen att vi konstigt nog har valt att gå den vägen att man inte ska prata om känslor, utan man ska vara stark och man ska liksom aldrig visa sig svag. Inom sportvärlden som jag kommer ifrån så är det mycket den kulturen som det är, att man ska, ja, men har man ett ont så ska man spela sig igenom det, man ska inte våga visa sig svag. Jag tror att det kommer från egentligen uppväxten och från egentligen våra föräldrar, tror jag. Någonstans redan där.
Hur var det för dig? Blev du uppfostrad så, eller fick du höra den, kanske inte av föräldrar, men runt omkring?
Ja, men runt omkring skulle jag säga att det var så. Det var så i plugget. Man var halvstödd mot alla, eller inte mot alla, men många var liksom, det är en sån grej i plugget att man ska hävda sig lite grann någonstans. Man vill vara den populära killen, skulle jag säga. Jag tror att det är många som, de vågar inte prata om de typen av sakerna redan i plugget. Och sen tror jag bland min, om man tittar på min uppväxt, så var det väl, ja, min pappa är inte den som pratar mycket om känslor, lite machotyp, ja, men jag kan bäst, jag vet bäst. Det är väl lite hans mentalitet, skulle jag väl säga. Så det är nog tidigt från uppväxten, tror jag, som det har kommit in. Sen från sporten också, att ja, men där ska man inte visa sig svag. Man ska, och sen är det den typen av, ja, men locker room talk också, att det är den mentaliteten, att ja, men, nej, jag tror bara att det kommer därifrån, skulle jag säga.
För det där är en knepig balansgång. Jag är en sån person som alltid har haft väldigt nära till mina känslor, men jag tror också det är lite hur jag är uppfostrad. Min farsa sa väldigt tidigt till mig att jag har alltid haft vänner som jag öppnar upp med och kunna gråta för, annars hade jag mått otroligt dåligt. Och den kommentaren fastnade ganska hårt hos mig. Jag tror att det var att jag fattade att det är ingen fara att vara ledsen. Men det är verkligen som du säger, det är uppfostran. Det hänger ju väldigt, väldigt mycket på den biten, vad man får lära sig därifrån. Och det börjar bli mer och mer, ska man säga, populärt kanske, att vissa män vågar öppna upp sig om just det här. Att våga vara sårbar, visa att vi kan faktiskt också, vi har känslor med och vi kan känna det här. Men jag tänker lite också på det, att gå från det här med att vara en fotbollskille med en ljus framtid, som många sa om dig då. Tjejerna var intresserade av det också, och sen bara vänds allting upp och ner. Hur blev det för dig med fotbollen? Jag tänker lite under den här perioden. Fortsatte du spela, eller vad hände där?
Jag fortsatte spela lite till och från, men jag var ju inte samma kille längre. Jag hade inte samma energi, inte samma driv. Jag var en annan typ av människa, för att jag mådde dåligt. Så det blev ju inte helhjärtat. Det blev ju inte riktigt bra heller, för att jag någonstans, jag försökte väl liksom, jag hade ett uppehåll tror jag när jag var 16 där någonstans, för att jag, det var också för att jag egentligen mådde dåligt. Så hade jag ett uppehåll i fotbollen och försökte sen komma tillbaka när jag var runt 17-18, och gjorde väl ungefär en säsong där. Sen åkte jag på en skada och egentligen var jag väl för otränad för att spela på den nivån. Jag gick in i division 4 och hade väl liksom inte någon bästa formen när jag väl kom in där. Och det som hände sen, det var ju då jag förstod, så här, men shit, nu har jag tappat fotbollen på riktigt. Så här, nu, vem är jag nu? Alltså, det var den planen jag på riktigt hade från jag var liten. Jag hade inte, sen någonstans när jag mådde dåligt, hade ingen annan plan. Det fanns inte, framtidstankarna fanns inte där någonstans. Och det var någonstans hade det alltid varit min dröm. Och då insåg jag det att ja, men shit, jag är inte fotbollsspelare längre. Vad fan ska jag göra nu? Mm. Och det var ju klart ännu jobbigare när jag inte mådde bra heller. Så det blev ju en till puck att hantera någonstans.
Hur kom du loss från den? För det där med att identifiera sig med något, vilket jag förstår, tidig ålder också. Mm. Som återigen, folk pratar bra om det, är ju den aspekten då.
Mm.
Och helt plötsligt raseras även kanske lite din framtid där rätt framför ögonen.
Mm.
Liksom hur hanterade du den biten?
Ja, det är frågan hur jag hanterade den. Jag tror snarare att jag hanterade den inte. Var väl egentligen det jag gjorde. Det var väl att gå ut på krogen och göra någonting som inte gav mig någonting. Jag sökte någon slags bekräftelse där istället och rymde från mina känslor. Men det funkade inte. Det kanske var någonting kortvarigt som funkade för en stund. Men i det långa loppet så fanns det ju inte svaren där.
Mm.
Så det var ju såklart... jag hanterade inte egentligen är väl svaret på den frågan.
Jag tycker det är intressant att du säger just att du sökte dig till alkoholen, för det är väldigt många som gör.
Mm.
I de här lägena, och jag tror att ibland kanske också flyger över huvudet på folk varför man egentligen gör, och det är för att stänga ner.
Mm.
Precis som du säger, hur lång var den perioden när du sökte dig till alkohol av den anledningen? Och när insåg du själv att, vänta nu, fan, jag söker mig faktiskt till alkohol av en väldigt, väldigt fel anledning?
Mm. Men det var väl ungefär från när jag var 17-18, skulle jag säga. Tills jag var 23 ungefär.
Mm.
Så de var med 5-6 år ungefär med den tiden också. Så det var ganska lång tid. Sen var det väl lite perioder, absolut. Men det var ganska mycket festande, skulle jag säga. Så vad var med frågan förresten?
Men det var egentligen det, att just söka sig till alkohol för att bedöva.
Mm, just det.
Och när du när sen insåg, kom till insikten.
Det. Ja, just det. När jag insåg det... Jag tror jag insåg det ganska sent. Egentligen efter någonstans när jag började öppna upp mig så förstod jag det på riktigt. Mm. Så det var väl efter, alltså egentligen efter den här... Jag tror jag förstod det undermedvetet, men jag tror jag förstod det på riktigt när jag vågade öppna upp och prata om de typerna av sakerna. För då blev det någon slags terapi och då förstod jag, men shit, vad har jag gjort de här senaste åren? Alltså vad har det här lett till någonstans?
Mm.
Och då på riktigt så bara fall det i platt. Då vågade jag väl emot mig själv, och då förstod jag, men shit, det här är vad jag har gjort. Det är därför jag har varit, det är därför jag har gjort som jag har gjort. När jag förstod hur jag hade betett mig själv, på grund av vad också.
Mm.
Så det var ganska sent.
Hur är din självbild idag?
Min självbild idag, jag skulle säga att den är bra, skulle jag säga.
Mm.
Jag är väldigt ärlig mot mig själv, och det är någonting som jag har jobbat med ganska mycket. Mm. Att vara ärlig med mig själv, vad jag är någonstans, vad jag tycker, vem jag är. Att jag inte försöker vara någon annan typ av person.
Nej.
Än vem jag verkligen är.
Vem var Kim innan Australien?
Ja, det är ju en jättebra fråga. Vem var Kim innan Australien? En ganska vilsen kille. Som inte hade något syfte. Som inte visste vad han ville göra. Som hoppade från jobb till jobb. Och där det inte funkade. För att jag inte mådde bra.
Mm.
Så en ganska vilsen kille, skulle jag säga. I sina unga år. Var väl där jag var innan Australien.
Jag tycker det är så intressant att lyssna på den här historien, för jag märker det att det är en bokstavligen en resa som öppnar upp dig för den inre resan.
Mm.
Och jag känner lite att det är samma för mig. Det var min resa till Kanada där väldigt mycket insikter kom. Man åker någon annanstans. Nu åkte du och hängde med vänner som du redan kände. Jag träffade andra människor som nu är mina vänner.
Mm.
Men ibland så tror jag att det krävs att vi behöver åka någon annanstans. Och vi behöver antingen råka ut för någonting där vi börjar se hur vårt förflutna har varit och hur vi har levt. Istället för att bara fortsätta tåga på i samma spår. För jag tror att hade du åkt till Australien och hängt med fest-Kenneth och party-Janne, då hade samma Kim kommit hem.
Ja.
Och då hade inte du sett de här sakerna. Men nu landade du på ett sätt med en polare som själv hade påbörjat sin inre resa och sin förändring, och när du är med honom så smittade den bara av sig. Och idag är du den du är idag. Samtidigt så finns det sån intressant så här, parallellt universum, så hade du också lika gärna kunnat varit Kim som blev den här fotbollsstjärnan som körde på. Och jag har lite det i mitt eget, att i ett parallellt universum så är jag skådespelaren som slog igenom. Nu sitter vi här, två poddmakare, och jag har öppnat upp mig om min resa hos dig. Du har öppnat upp min resa hos mig.
Ja.
Samtidigt så tror jag också, jag vet inte hur du känner där, men jag har känt vissa gånger att jag tror det var väldigt bra att jag inte landade på den platsen i livet ändå. För att jag tror att där jag är nu så kommer jag på sikt att kunna nå ut med någonting mycket bättre till folk. Att hjälpa precis som du vill göra och precis som jag vill göra med min podd.
Mm.
Har du tänkt ur de här olika parallella universumen någon gång? Jag antar att du har det, eller kanske inte.
Jo, absolut. Det har jag. Jag är en stor believer för att universe has its course, så att säga. Mm. Att det finns en mening med det som händer. Och kan man koppla det till vissa typer av signaler som hände i mitt liv. Som att jag fick panikångestattacker och jag åkte iväg på den här resan. Jag slutade upp mitt jobb. Min kompis öppnade upp sig, jag vågade öppna upp mig. Jag tror att det hände av en anledning, för att jag behövde gå igenom det här för att bli den jag är idag. Mm. Någonstans. Och jag är en true believer av det, verkligen, att det är så. Så jag tror att jag är på rätt plats. Mm. Där jag är idag. Att jag vill inspirera människor, jag ska jobba med människor, jag vill utveckla människor att leva ett bättre liv. För det för mig ger mening. Har hjälpt en människa att må bättre, eller att jag hjälpt en människa att ta sig förbi ett typ av hinder, så är det ett tillräckligt syfte för mig att jag har gjort någonting som är meningsfullt.
Mm.
Och det är det jag vill göra. Sen vill jag såklart påverka på en större skala än så, men det är det enda jag behöver egentligen för att jag ska känna att jag gör någonting som jag tycker är meningsfullt och någonting som jag verkligen brinner för. Och det tror jag hade inte gjort. Jag hade inte varit den typen av människan jag är idag om jag inte gått igenom de typen av saker som jag har gjort. Men att jag fick finna, blev deprimerad, gick igenom den här panikångesten, vågade öppna upp mig själv, påbörjade min inre resa. Jag hade inte varit den personen jag är idag. Jag hade inte haft de kunskaperna av jag tog igenom det här egentligen helt själv också. Alltså jag gick inte till någon psykolog. Det var egentligen han som öppnade upp sig och jag tog tag i det själv. Så det är ju möjligt att förändra sig verkligen, så länge man får en insikt att man vill må bättre. Så jag tror ju verkligen på att det här har hänt av en anledning. Och jag är där jag är av en anledning idag. Och det tror jag verkligen. Och de här händelserna i mitt liv som har hänt, det har tagit mig dit här idag. Och sen får vi se var vi landar någonstans. Jag menar, jag är fortfarande en kille som inte har gjort något jättestort än så länge, men fortfarande har stora drömmar och vill nå ut med det här budskapet. Mm. Så vi får se vad jag kan göra.
Hur gammal är du idag?
Jag är 26, fyller 27 i år. Så jag är fortfarande ganska ung.
Mm. Ja, du har en ljus framtid framför dig, kanske i en annan, vad ska man säga, i ett annat spår i livet.
Ja.
Med tanke på det. Hur skulle du definiera den inre resan för dig? Om någon frågar dig, jag förstår inte riktigt det här med inre resan. Vad menar du?
Mm. Jag skulle nog definiera det genom att börja titta inåt.
Mm.
Att börja vara med sig själv. Att börja sitta ner med sig själv. Och ställa frågor. Eller egentligen bara lyssna först. Bara vara med sig själv. Och det kan man börja med en kvart, tänker jag. Börja sitta med sig själv en kvart. Varje dag. Det behöver inte vara på någon annan typ av grej. Men att lyssna. Till vad liksom hjärtat har att säga. Och vad du själv, vad dina tankar är någonstans. Det skulle jag säga är början till det. Och det är så jag tycker det funkar bäst för mig även idag. Det kan vara en kvart, det kan vara en halvtimme. Men att ta mig själv den här tiden och bara få reflektera. Att se vad jag är någonstans och bli medveten om vad jag tycker är viktigt i livet. Vad jag vill göra med livet. Vilka jag vill umgås med. Vad som ger mig glädje. Vad vill jag uppnå med den här dagen? Vilka vill jag umgås med den här dagen? Vad ger mig energi? Det finns så många typer av saker som vi inte hinner fundera på i livet. Och de sakerna är så viktiga att ta sig tid till att göra. Vad man verkligen vill göra med livet. För livet är inte så speciellt långt när man tänker efter. Så det är väl de typerna av grejerna som jag försöker hela tiden komma tillbaka till. Vad jag tycker är viktigt och vad jag vill göra här i livet egentligen. Och vilka jag vill umgås med.
När vi ändå är inne på att titta inåt. Mm. Du sa själv under den perioden med väldigt mycket akne så fanns det stunder då du inte ville gå ut.
Mm.
Fanns det stunder där du tittade inåt också? Och frågan är om, vad hörde du i sådana fall?
När jag väl var i
aknefasen,
ja, just det.
I det, när det var som värst.
Ja. Ja, det känns som jag har förträngt de här, ja. De här jobbiga grejerna. Frågan är vad jag någonstans tänkte där. Ja, men där var ju frågorna negativa, helt enkelt. Ja, men jag ser inte riktigt bra ut. Jag har inget värde. Jag gör ingenting meningsfullt. Det var egentligen de frågorna skulle jag säga. Men det var negativa tankar och frågor. Som att jag kände mig inte meningsfull. Och jag, ja, det blev negativt mönster. Det är nog de egentligen frågorna som poppade i mitt huvud just då. Och det var negativa tankar som...
Hur svårt var det att liksom tolka bort den här destruktiva tankarna som cirkulerar i ditt huvud? Liksom, gick det överhuvudtaget? För nu tänker jag också, när jag hör det här, då ser jag ju verkligen länken till alkoholen. För det tar ju bort hela den här destruktiva loopen som finns i huvudet, kan jag tänka mig.
Ja. Ja, jag tror att det var min flykt då. Alltså att gå till alkoholen. Vad var frågan? Alltså att du...
Nej, men jag tänkte just det här destruktiva som dök upp. Du hade ju väldigt negativa tankar. Ett svårt negativt mönster.
Ja, just det.
Jag menar, idag ser du ju allt. Idag pratar du ur ett annat perspektiv. Vilket jag förstod att du såklart skulle göra.
Ja, just det.
Jag förstår ju att under akneperioden så satt du och tänkte att jag är egentligen jättebra på fotboll. Ansiktet kommer bli bättre. Du kunde inte se de ljuspunkterna i livet. Vilket jag förstår, för att även i den åldern så vi lever otroligt mycket här och nu. Jag menar, för en 15-åring att tänka att ja, jag kommer bli 30 en dag. Absolut, vi kan förstå det. Men jag tror inte riktigt att vi förstår ändå. Man fattar att vi kommer nå dit någon gång. Och du förstod någonstans, långstans innerst inne så fattar att det kommer finnas en dag då det här är borta. För det är inte så många 40-åringar som springer runt med akne. Men de kanske akne är.
Ja, just det.
Vilket du inte har. Så du har ändå blivit väldigt, vad jag kan se i alla fall, så har du blivit väldigt skonad från den här, vad ska man säga, att beviset ligger i ansiktet på någon vänster på dig. Men jag tänker bara om de destruktiva tankarna, just för att du var inne på verkligen hur du tänker idag. Vilket är väldigt intressant att höra, att idag finns det här. Det är ett väldigt positivt tänk. Men jag tror också att när man är i det där, då är det också det här mörka.
Ja, exakt. Tankarna fanns ju inte att det kommer bli bättre. Även om jag kanske någonstans undermedvetet förstod att det skulle bli bättre. Som du säger, man ser 40-åringar som inte har akne, kanske har någon akne här, sådär. Men jag förstod nog inte riktigt det då. Jag levde bara dag för dag. Det fanns ingen riktigt så här framtidstro sådär. Det var så här, vad har det försvunnit nu? Nästa dag ungefär så. Det var väl den tanken som det var. Nej, det har inte. Okej, det är fortfarande samma. Då var det bara repeat på det någonstans. Så jag tror inte att jag undermedvetet förstod jag nog. Men jag var inte medveten om att förstå att det här kommer försvinna. Och då visste jag inte när det skulle göra. Jag visste inte när det skulle försvinna egentligen. Så...
Hur känns det att blicka tillbaka på det idag med de positiva tankarna som du ändå har nu?
Det känns ju lite jobbigt, alltså så här, tillbaka till den tiden, men samtidigt så är det ju någonting som jag har gjort till den jag är idag. Och det är ju min story. Det är det jag har gått igenom, det är min historia, och det är någonting fint med det ändå, eftersom det har fått mig att bli den jag är. För utan det så hade jag inte varit den jag är idag, och vem vet vad jag hade gjort då. Men då hade jag inte haft de här tankarna och den energin och det jag gått igenom. Så det finns någonting fint med också, tänker jag.
Livet är en jävla resa.
Ja, det är en jävla resa. Men det är ju sånt också, det har ju byggt min karaktär. Alltså, det hade inte fått mig att bli den jag är idag. Alltså, om man inte gått igenom någonting som är jobbigt i livet, då kommer jag aldrig bygga upp någon karaktär. Då kommer du aldrig... Det är där vi lär oss, genom liksom våra utmaningar och någonting som vi tycker är tufft. När vi går igenom de typen av grejer, det är då vi lär oss. Vi blir en bättre människa för att vi får nya verktyg hur vi ska ta oss igenom tuffa saker. Så det, utan utmaningar så är man inte där man är, är min Nej. Min filosofi.
Nej, jag håller verkligen med. Det som är lite synd i det hela är ju bara att det är väldigt många som inte vågar blicka inåt. Det är väldigt många som inte vill se mörkret som de en gång har upplevt, men som du och jag har gjort, alltså på våra egna då vägar, har vi ändå kunnat blickat åt de negativa delarna i ens liv och se egentligen vad hände egentligen där och hur kan jag utvecklas från det här. Faran blir ju, som du också gjorde under några år, du la locket på. Tills du åker till Australien och helt plötsligt öppnas det här locket, och då kan du ändå släppa ut allting. Och det har ju gjort dig till den du är idag. För jag tror att vi kan alla gå igenom väldigt mycket negativitet, men om vi inte vågar blicka mot det, då står vi ju bara still. Och då är den här som en tryckkokare som bara bubblar och bubblar och bubblar och bubblar. Men om man aldrig öppnar locket, till slut är det bara en bomb som exploderar. Det kommer ju hända förr eller senare. Att det kommer verkligen bara att smälla till rejält. Så jag håller verkligen med dig att de mörka stunderna är också en tid för utveckling. Det är där vi hinner att reflektera och resonera över vilka vi är och vad vi vill med vårt liv. Jag tänkte, om vi går in lite på bara coaching, så tänkte jag, finns det någonting speciellt som du har läst eller tagit till dig eller hört som har inspirerat dig mycket under den senaste tiden?
Jag skulle säga, jag följer mycket Tony Robbins. Och han är någon som verkligen inspirerar mig, hans typer av budskap och det han gör. Så han är en väldigt stor liksom inspiratör för mig. Han pratar ju mycket om att, om man kan egentligen prata om, för att nå någon typ av lycka, eller för att man ska må bra, ska vi snarare säga. Så han pratar ju om att man behöver gå igenom kortsiktig smärta för att få någon typ av njutning i livet. Och det är något så här citat som verkligen har suttit kvar i min tanke, verkligen, att man behöver gå igenom någon slags kortsiktig smärta för att få långsiktig njutning. Och det kan man dra till, om ett exempel är väl att man, för att du, vad ska jag säga, ett bra exempel, för att du ska, vi säga att du inte har joggat någon gång, du har aldrig joggat, de första gångerna kommer ju vara väldigt jobbiga. Det kommer vara svinjobbigt att gå ut och jogga om du aldrig har joggat tidigare. Det kommer vara jobbigt de fem första gångerna någonstans att du är ute och joggar. Men sen kanske den sjätte, sjunde gången, då kommer det bli lite bättre. Det kommer gå lite enklare. Och då blir det den här njutningen kanske att börja jogga när du har gått igenom den här kortsiktiga smärtan ett par gånger. Då kommer du få den här njutningen efter ett tag. Och det är egentligen kopplat till allt, tänker jag, i livet. Och det är tvärtom om du säger att du har kortsiktig njutning i ditt liv, så kommer du få långsiktig smärta. Pratar han också mycket om. Kopplat psykologiskt då. Och det kan man väl säga, om en sån sak där kan ju vara kopplat till alkohol. Om du är ute och dricker 4-5 gånger i veckan, liksom egentligen 2-3 glas för mycket, då kommer ju din kropp må mycket sämre under en längre tid. Det kanske är njutning för dig då att gå ut och ta de här ölen eller vad det nu handlar om. Men det kommer ju bli, du kommer ju få hälsoproblem längre framöver. För att du sätter i massa gift i din kropp någonstans. Och gör man det under en längre tid, då kommer det bli ett problem. Så det är någonting som har suttit med mig verkligen, just från vad han berättar och pratar om.
Jag tänker på Carl Jung som har sagt där, att det är lättare att distrahera sig med annat än att titta inåt. Något i den stilen har han sagt. Och den prickade mig väldigt, väldigt bra. Jag tänker lite hur vi är idag också med mobiler och allt. Musikpoddar som kanske inte ger någonting heller. Men att man bara konstant gör det sig själv med annat. För att vi pallar inte blicka inåt. Vi orkar inte påbörja den här resan. Vissa gör en liten upptäckt och så kanske de känner, oh, där såg jag något. Men ja, skitsamma. Jag fortsätter i mitt vanliga spår. Men vi är ju på ett uppdrag här, du och jag. Vi ska ju få folk att
ska få folk att må bättre, öppna upp sig och vara.
Ja. Men har du någonting du skulle vilja rekommendera? Du rekommenderade ju, eller du nämnde det här med att sätta sig en liten stund, men finns det någonting mer som du skulle kunna lägga som ett så här råd till någon som kanske vill påbörja sin resa lite?
Men var ärlig mot sig själv, skulle jag säga. Och titta på de bitarna som man vill utveckla. Alltså verkligen titta inåt. Ställa sig själv frågor, skulle jag säga. Vem är jag egentligen? Vad står jag för? Vad vill jag göra i mitt liv? Vad är viktigt i mitt liv? Ställa de frågorna kan man ställa egentligen varje dag. För sig själv. Antingen när man vaknar eller när man... Så att säga, det bästa jag gör är när man vaknar. Ställa sig själv frågor. För det, automatiskt kommer vi fokusera på att försöka lösa de här typerna av frågorna om vi ställer oss själv. De frågorna vi har i huvudet kommer gärna försöka lösa. Så genom att ställa sig själv frågor så kommer vi fokusera på dem under dagen. Så där kan man ju välja vilka frågor man vill formulera sig. Och formulera dem negativt så kommer du ha negativa tankar kring dem. Är de snarare positiva inställda så kommer de, då kommer du försöka lösa dem. Då är det, kommer det ge dig snarare än att liksom hjälpa dig. Så det, men också våga titta inåt, som jag tror både du har gjort, och det är väl egentligen kopplat till den inre resan, att man vågar titta, men det här är vad jag behöver förändra, den här personen är här idag. Och det som du och jag pratade, som du också nämner i mitt avsnitt, det är ganska jobbigt att titta inåt, men shit, jag är inte den personen jag vill vara, jag ljuger för mig själv, jag är inte hälsosam, jag äter inte bra mat, jag är inte ärlig i mina konversationer som jag har. Ja, det finns ju många typer av exempel, men jag tror att man behöver vara ärlig mot sig själv. Det är väl en av de grejerna som jag skulle verkligen, och ställa sig själv frågor. Sen få inspiration också, absolut. Få inspiration är väl jättebra. Det, utan inspiration så händer det egentligen ingenting. Nej. Så få någon slags typ av inspiration. Och där kan man ju allt från läsa böcker. Kan man ju få inspiration, lyssna på poddar, som lyssnar på den här podden, lyssna på min podd. Följa inspirerande människor, det skulle jag säga. Få nya insikter är alltid bra. Och så börjar man någonstans och tänker att man blir bättre genom att man blir inspirerad av någon, så vill man bli bättre. Och det är väl där någonstans också är väl en typ av grej. Men sen också tänker jag att man, något som jag gjorde var att sätta väldigt höga mål. Det pratade vi om innan min podd senast. Jag satte väldigt höga mål, att jag vill nå ut till många människor. Jag vill att min podd ska bli väldigt stor. Jag vill coacha många människor. Och det kan bli väldigt jobbigt också att sätta så här höga mål som kanske känns väldigt ogreppbara. Så sätta ganska rimliga mål, skulle jag säga. Är en absolut bra grej. Att man inte sätter för höga mål. Man kan sätta ett högre mål, absolut. Men att man har delmål som man når fram.
Ja, exakt, det jag satt och tänkte på. Ja. Jag tror att man ska våga drömma väldigt mycket. Typ bli den största podden eller vill jag hjälpa 1 miljon människor. Men det är farligt om det är så här, mål nummer ett.
Ja, exakt.
Det är dömt.
Ja, så sätta bra mål skulle jag också säga. Någonting som jag i alla fall har lärt mig under tiden. Jag har ju lite så här, jag har jobbat så här visionsmässigt snarare. Så här 6 månader där jag skriver ner så här, vem är jag? Och vad står jag för, och vision har jag skrivit då. Och då har jag skrivit så här, men vem är jag? Är en person som människor kan lita på, som alltid kommer ge sitt bästa, en som sprider glädje till exempel. Vad står jag för? Jag står för att för att man ska kunna lita på mig, att jag alltid är 100% i alla lägen. Och sen vision till exempel, om jag vill inspirera människor genom min podd och min coachning. Kan vara ett exempel. Så lite har jag också jobbat så här visionsmässigt. Och sen kan man ha mål egentligen på baksidan kopplat till den här visionen då. Men hur ska jag faktiskt göra för att få in personer till min podd? Okej, jag behöver skicka iväg 10 mejl till olika typer av personer för att nå fram. Okej, jag vill coacha 10 personer i månaden. Okej, då behöver jag, vad behöver jag göra då? Step by step för att få tag. Okej, jag behöver marknadsföra mig via LinkedIn eller via Instagram eller vad det nu kan typ vara. Jag behöver bygga en hemsida så att man också har konkreta mål, men som är rimliga under en tid också. Så det är väl så som jag har jobbat lite.
Fan, spännande. Det är en intressant väg som du har vandrat, och jag känner på ett sätt att jag är lite avundsjuk på att kanske inte poddar fanns för min del för typ så här 15 år sedan. Det gjorde ju inte det på samma sätt idag. Det är fantastiskt med internet på många sätt. Det kan användas till att man blir helt korkad i huvudet. Samtidigt så kan det också användas på ett sätt att man påbörjar sin inre resa. Man påbörjar sin förändring, och vi kan göra så mycket mer med de medlen som vi har idag. Det är bara synd att väldigt mycket används kanske av fel anledning. Men jag måste fråga en sista fråga. Vad är det för podd som du lyssnade på som fick dig att starta det här? Vad var det? Minns du exakt?
Ja, absolut. Ja. Den podden har förändrat mitt liv verkligen. Så The School of Greatness heter den, med Lewis House. Så det är en podd som verkligen har inspirerat mig. Så den kan jag varmt rekommendera att lyssna på.
Jag har hört några avsnitt av honom också.
Ja, du har gjort det.
Ja.
Ja, vad kul.
Det har jag. För jag har ju själv också lite poddar som har varit liksom min katalysator för att verkligen gå djupare i mitt eget. Nu minns jag inte exakt, för det är en blandning av ganska många, men det är väldigt spännande det här. En som rörde mig väldigt mycket var dels Wim Hof-avsnittet. För då insåg jag ju att fan, det är inte omöjligt det han gör. Han förklarar ju själv att det är ganska enkelt. Det är bara andas och duscha kallt och sen går man ut i en isvak och så helt plötsligt händer väldigt, väldigt mycket. Men det var yoga för mig med. Yoga öppnade upp jättemycket och meditation. Och det verkar som att det är länken för många.
Mm.
Yoga är ju väldigt mycket i den inre resan. Men jag behöver verkligen ha fokus på den biten. Om folk vill följa dig på din resa och vad hittar man din podd? Allt som du vill förmedla ut här nu till folket. Ja. Var och hur hittar man dig?
Ja, just det. Kim Schultz på Instagram, på Facebook. Blir din bästa version kan man också söka på, så hittar man både mig där på Facebook och Instagram. Håller på med en hemsida. Jag hade en hemsida som jag tyvärr la ner för ungefär 6 månader sedan. Helt dumt. Men kommer sätta upp en ny hemsida, är på gång med den. Så den kan man kanske kolla på när jag avsnittet är ute. Jag vet inte när jag släpps, men kimschultz.se och Schultz stavs S-C-H-O-U-L-T-Z. Så det är väl där man kan hitta mig. Sen min mail då. Om någon vill mejla och connecta med mig, så är det kim_schultz@hotmail.com. Eller bara skriva någonting på Instagram om det. Om jag gjorde någon skillnad med det här avsnittet, som jag förhoppningsvis har gjort, att jag öppnar upp någonting, hoppas jag verkligen.
Jo, men det finns en väldigt viktig grej. Jag kan berätta den för dig sen, men det finns en parallell story med en person som gick i min skola som fick väldigt mycket akne, men den här personen höll på med basket istället för fotboll. Och var också en sån här som alla tjejer var jätteförälskade i. Och sen fick grov akne och då vändes ganska mycket upp och ner också. Jag har ingen aning om vad han gör idag, men bara när jag hört din story så har jag suttit och tänkt så mycket på honom. Det lät verkligen likt i den berättelsen. Och jag vet att min polare lyssnar på den här podden och han gick samma klass som honom.
Ja.
Så han har nog suttit och tänkt det här hela tiden. Att, det här låter ju exakt. Men det är galet. Och jag menar, det är väldigt det var en grej som jag egentligen lyft tidigare. Det är otroligt många som går runt med akne. Och jag tror att ibland så vet vi ju inte, eller vi vet ju aldrig hur personen egentligen mår. Och vi vet egentligen inte hur någon mår. Många gånger det jag har märkt är att just när den glada fasaden, lite som det du tog upp, när det alltid är glädje och det ska alltid skämtas, och det kan ibland stå för någonting annat. Det beror på vilken nivå allt det här är. Men det är inte jättekonstigt ibland när vissa personer går och blir teaterapan. Det kan också vara en viss fasad i vissa instanser. Vissa är bara teaterapor, så jag var det. Men jag var nog bara det.
Känner du igen dig där då? Alltså någonting som du...
Inte mig själv, men jag har sett de som nästan är lite för mycket teaterapor, och det kan ha berott på något. Antingen är personen väldigt, väldigt kort, eller personen har varit väldigt, väldigt tjock. Alltså, när det är ett fysiskt attribut ibland som kanske går åt... Nej, men att man... Det är nog lite också för allting som du säger själv. Det kom väldigt mycket akne och helt plötsligt så blev det här... Skölden blev humor. Skölden blev att vara den roliga istället. Att det är så på något sätt man får en viss uppmärksamhet, så att man ska se bort från det andra. Och jag tycker att jag har sett det även under min uppväxt, har det funnits vissa sådana människor där man har märkt att det här står för någonting annat. Sen finns det de som bara är naturligt roliga och går runt och skojar, men sen finns det de där, för mig, men det är nog för att jag kanske ser sånt på ett annat sätt än vad andra gör. Jag tycker att jag har märkt att okay, det här står för någonting annat. Det här har inte att göra med att du genuint är rolig människa, utan du använder det här för att få en positiv uppmärksamhet på grund av att det är någonting inne i en som gör att man inte mår jättebra. Och sånt förstår man kanske inte när man är i den åldern. Men när man tittar tillbaka, när man redan har börjat rannsaka sig själv, då kan man också börja se andra människor och säga, okej, det här kan ha stått för det. Och det är det intressanta med när vi väl håller på med den inre resan också, det är det att vi börjar ju även se hur andra människor egentligen mår, för att vi kan tyda de negativa mönstren. Sen att hjälpa en sån person, ja, det är ju jättesvårt om inte den personen vill bli hjälpt och inte se att kanske alkoholen används för att bedöva, precis som du själv sa. Men det är positivt om den personen som har allt det här lyssnar och känner igen sig i din historia. Och kanske här nu också då känner att det är nog dags för mig att börja titta på mitt eget förflutna och se vad är det egentligen som har fått mig att må dåligt. Varför gör jag som jag gör idag? Och först då kan vi bli den
bästa versionen av oss själva.
Exakt.
Snyggt.
Men vi behöver ha ett öppet sinne för att påbörja det.
Ja, boom, där har vi det.
Nej, men grymt. Kim Schultz, jättetack för ett bra samtal.
Tack själv, Paul.
Och en sista, vad heter du på Insta?
Kim Schultz heter det, eller blir den bästa version kan man söka.
Grymt, så gå in och följ Kim och var inte rädda för att påbörja er egen resa. Om ni lyssnar på podden eller ni kan rata den, gör det jättegärna. Glöm inte att prenumerera på den, och om ni uppskattar det här samtalet, dela det på era sociala medier, tagga mig, tagga Kim, så uppskattar vi jättemycket. Tack för den här gången, ha det jättebra. Hej då.